Välkommen till På tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widersjö och Pernilla Kisch. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer.
Jajamensan, varmt välkomna. Hoppas du har slagit dig ner i din skönaste fåtölj eller kanske ute på någon sån här frisk promenad, för nu är det poddags.
Det är det. Hur läget med dig, Pernilla?
Ja, men det är jättebra med mig, Frida. Tack. Jag har varit i Stockholm 2 dagar den här veckan. Så flängt lite grann, haft lite storstadspuls. Och ja, det är härligt. Jag känner att jag behöver det mellanåt. Att lämna lilla trygga Linköping och vidga mina vyer. Så det, ja, det är väldigt bra med mig. Härligt. Men hur går det med dig, Frida? Hur går det med bebisbakandet?
Men det går bra, tycker jag. Mm. Det går på, liksom, ja, det sker ju bara då. Men det går väldigt bra.
Det är det. Ja, vad härligt.
Jag känner mig fortfarande pigg och inte så tagen av den. Liksom. Det kommer väl bli tyngre här nu på slutet, men än så länge går det bra.
Underbart det här. Har du några cravings då?
Nej, eller ja, jag vet inte. Det känns som att det där går i vågor alltså. Jag är mer kräsen skulle jag säga. Så vill jag ha något och vill jag ha det. Vill jag inte ha det, vill jag inte ha det. Mm. Men, och sen apelsin är väl inte helt fel.
Ja, så lite citrus då. Jag hade jättemycket citrus cravings med min första. Och sen var det då lite mer sött med den andra. Och så kommer jag ihåg att jag drack så här horribla mängder med så här färskpressad äpplejuice. Så man är ju så sjukt törstig. Och då blir man sugen på så här, du vet, den här lite cloudy. Ja. Som också är såklart väldigt mycket dyrare äpplejuice. Ja. Än alla äpplejuice på koncentrat. Ja. Ja. Nej, men det konsumerar mycket.
Ja, men när du säger det. Alltså jag äter ju väldigt apelsin och grapefrukt och sådär. Men det har jag gjort hela tiden. Och juice är ju så jäkla gott. Juice har gått upp på en helt ny nivå av gott. Ja. Nej, men det är nog citrus som är hela grejen här, va?
Det är det som är grejen.
Ja, det är det. Absolut.
Ja. Men det kan man få unna sig och dricka riktigt mycket juice tycker jag när man är gravid. Ja. För då får man inte dricka så mycket annat roligt.
Nej, faktiskt. jag går och provsmakar riktigt goda juice just nu då. Det är det vad jag gör.
Ja. Gud, vad härligt. Ja, men har du varit i Norge det senaste då?
Ja, precis. Jag har hunnit vara i Norge några gånger och jag har hunnit vara i Linköping också. Så att det har hunnit med en del resande.
Men nu vi pratar mycket om lågkonjunktur och grejer nu. Hur går snacket i Norge?
Ja, men det är lite samma. Jag tycker nästan det är lite mindre snack i Norge om det. Det är ju mer snack om att priserna har gått upp och att vad heter det, elen har blivit så mycket dyrare. För att det har ju aldrig varit ett issue innan då i Norge.
Nej.
All liksom vattenkraft och sådär som finns. Mm. Så att det är lite chockartat nu då.
Jag förstår. Så lite samma kriser som vi har.
Men jag tror att man är lite mindre känslig kanske för lågkonjunktur på samma sätt. Sådär i Norge. Men vi får väl se hur det utvecklar sig.
Härligt.
Ja, det är spännande. Men idag så ska vi ha del 2 av våra trendspaningar. Verkligen kickstarta året med att få full koll på vad vi kommer att se resten av året då.
Ja, men exakt. Vi släppte ju ett första, en del 1 kan man ju säga egentligen, av trendspaningen för 2023. Och sen så plockade vi upp den här rapporten som kom ut, B2B-spaningar för 2023, som byrån Grown har tagit fram. Och den hade vi ju lovat faktiskt att vi skulle plocka upp och prata lite om i det här avsnittet, och det har vi såklart preppat för.
Absolut, så nu kommer vi ju ha med oss Lisa von Segerbaden som är Agency Director and Digital Marketing Strategist på byrån Grown. Så man kan väl säga att hon är byråchef och digital strateg. Det är superkul att träffa henne igen, för hon var ju med i början av förra året och då hade hon ju en helt annan roll och jobbade in-house, och jättemycket har ju hänt för henne.
Ja, men det stämmer. Det var ett tag sedan som Lisa var med här. Och jag minns i det avsnittet så pratade du mycket om B2B-marknadsföring inom IT-branschen, så här, som vi jobbade i väldigt snarlika branscher. Och Lisa är ju superhärlig som person. Så att, jag tycker det är så kul att hon är tillbaka.
Verkligen. Jag tycker att vi drar igång så vi kommer ner i de här trenderna.
Det gör vi. Jag vill veta mer. Varmt välkommen Lisa. Hur står det till?
Tack snälla, det är bra.
Gott. Det är så himla roligt att vi har fått med dig igen nu i podden. Du har ju varit med tidigare och då jobbade du i en annan roll på ett IT-bolag. Och det avsnittet minns jag pratade mycket om B2B-marknadsföring och sådär. Och nu ska vi prata lite trender idag. Men först Lisa, kan inte du berätta, vad har hänt sen du var på det här IT-bolaget och vad gör du nu?
Ja, och vad har hänt, vad har inte hänt? Nej, men jag tog steget över till byråvärlden för snart ett år sedan. Väldigt spännande, så att jag jobbar egentligen med frågor som jag själv satt med tidigare och idag hjälper kunder istället. Grown är en strategisk B2B-byrå som, ja, vi gör inte så mycket operativt arbete utan vi hjälper egentligen våra kunder med liksom strategisk rådgivning, hjälper dem med strategier, ger dem kompetens och verktyg för att göra mycket av arbetet själva. Och det är ju stor förändring ändå att komma över på byråsidan kontra att jobba på kundsidan. Det finns mycket igenkänning, men det är klart att det är annorlunda att vara leverantör.
Mm. Vad skulle du säga är de största skillnaderna på att jobba in-house eller på byrå?
Ja, men dels tror jag kravet från kunden att man har koll på allting, såklart. Mm. Och det ska de ha. Men det är en sak, alltså sitter man på kundsidan så vänder man ju sig till partners för att få hjälp med saker. Och nu är helt plötsligt jag den som ska kunna saker bäst, vilket ställer höga krav, men det är också ställer höga krav på ett bra sätt. Det är verkligen inspirerande också att ta del av kunders olika utmaningar. Det låter lite klyschigt, men det är ju det, men man får ju en bredare bild. Jag tror på kundsidan så kanske man också blir naturligt lite inne i sin egen värld och vad som gäller, vad som funkar, vad som inte funkar. Vi kan ju se och få inspiration från väldigt många olika och verkligen lära sig mycket. Vad ser vi för generellt vad som fungerar hos kunderna, vad ser vi generellt att många har utmaningar med, och sen försöka guida och rådge kring det, och det tycker jag är väldigt utvecklande.
Ja, men superspännande ju. Det är ju jättekul att få liksom insikt i vad andra företag gör. Det känner man ju själv liksom när man jobbar in-house, att det är väldigt inspirerande att prata med andra för att liksom få mer input.
Verkligen. Men jag är lite nyfiken, men demand gen är ju en tydlig trend som vi såg redan 2022. Jag tror vi kommer prata lite om det i den här rapporten också som ni har tagit fram. Flera som pratar om demand gen där. Men lite kopplat till det då, så tänker jag så här, så som du sa, ni är ju en strategisk byrå, hjälper företag med marknadsföring och strategier. Och där är ju inbound fortfarande väldigt centralt. Jag är liksom lite nyfiken på er som jobbar med det här hela dagarna. Ja, men jag då som jobbar med att implementera CRM-system får ju väldigt mycket frågor när man kommer igång med marketing automation. Och så säger man så här, ja, vi ska ju också börja vår inbound-resa. Och då blir jag lite så här, vad ska jag rådge dem i nu då? Liksom börja en inbound-resa 2023. Ja, där skulle jag liksom vilja höra lite så här, hur tänker ni där? Är det liksom så här, absolut, vi sätter upp formulären, här liksom fyller ni. Alltså, nu jobbar vi med lead scoring, alltså så här, är vi liksom förbi det? Vad skulle du säga?
Och vilken intressant och bra och svår fråga faktiskt. För det är precis som du säger, vart börjar man i det här? Och om man bara så här snabbt tittar på vad är anledningen till att man jobbar med inbound? Vi vet ju någonstans att så här, kunderna har förändrat den digitala spelplanen. Kunderna är väldigt digitala idag. 80% av köpresan, jag kanske säger 90% av köpresan, det beror på vem man frågar. Men en stor del av köpresan görs ju själv online utan inblandning av säljare, företag. Och förändra sättet att köpa så måste man också förändra sättet att sälja. Och företagets sälj- och marknadsstrategier måste ju hänga med i det här. Annars så kommer man inte nå sina mål. Och mycket av det här handlar ju, alltså tittar man på, ja, men vad är försäljning? Mycket handlar om att skapa förtroende. Och har vi en mycket mer digital värld så handlar det om att vi ska också skapa digitalt förtroende tidigare i köpresan. Och ja, hur gör man det här då? Det som vi kan se som två stora nycklar eller utmaningar eller svårigheter, det är dels att ledningen inte förstår varför hela företagets sälj- och marknadsstrategi måste förändras. Det skulle jag säga är en jätteviktig sak. Sen är den andra delen att sälj och marknad inte jobbar tillräckligt mycket ihop. Om man tittar på den första delen som är ganska kopplad till det du sa, så här, var börjar man och vad är inbound egentligen? så är en, jag ska säga en fallgrop som många gör, att man kanske har jobbat med inbound eller så kan man precis börja, men att det fortfarande är ett initiativ av marknad för marknad, och det är där som det inte kommer fungera, utan det måste vara ett initiativ som hela företaget gör och förstår vikten av och att man satsar. Det måste finnas liksom en gemensam förståelse och uppifrån också, att vi kan inte sälja som förr eftersom folk inte köper som förr. Och man måste förstå allt det här och man måste få buy-in på ett helt annat sätt, för där ser vi skillnaden, att det fungerar eller att det inte fungerar.
Just det.
Och nästa steg är ju såklart det här med ja, men sälj ansikt till exempel, inte att man får tillräckligt mycket kvalitativa leads, om man kommer så långt att man börjar, som du säger, sätta upp formulär eller jobba med vissa insatser och så tycker sig, nej men det här ger ingenting, och marknad och sälj pratar inte med varandra på rätt sätt, och då tycker man, det här har man pratat om hur länge som helst, men det är så himla viktigt för att vi som, om man tänker på marknadsförare generellt, som är ansvarig ofta för de digitala kanalerna till exempel och ska ta fram content och innehåll som säljarna kan använda och som köparna tycker är intressant att läsa och utbilda, och hela den biten, det måste ju vara relevant. Och mycket ska ju, eller egentligen allt innehåll som ett företag tar fram ska vara grundat i kundernas utmaningar. Och vem är det som känner kunderna bäst generellt på företaget? Jo, men det är ju säljarna. Och pratar inte marknad med sälj.
Just det.
Och förstår man inte varandras utmaningar. Och okay, varför behöver jag din input? Och ja, nu har du fått min input. Hur har ni använt det här i marknadsmaterial till exempel? Som ska vara säljdrivande. Har man inte den dialogen, så jag tycker det är så tydligt att inte, då kommer det inte fungera. Men det är så svårt i praktiken. Och många gör det inte hela vägen.
Så det handlar lite grann om att ta ett vidare perspektiv, och som du sa, att det handlar någonstans om en transformation av hela företaget, tankesättet, och man måste få med ledningen. Så. Ja, men spännande. Jag tror vi kommer ha många sådana dialoger under 2023 också.
Verkligen. Men vad heter det? Ja, men vi kommer komma in på det här med demand gen. Absolut, för det är ju en stark trend. Det började ju redan rätt så starkt under 2022. Och lite tidigare också, men det kändes som att det accelererade under 2022 då. Men och i er rapport så har ni ju liksom, upplägget där är ju att ni har intervjuat flera olika typer av roller och personer, inte bara marknadschefer utan CCO-er, och det har varit VD, så det har varit grundare och det har varit säljchefer, och det är massa olika personer som fått ge sin bild på B2B-spaningar och trender som man tror kommer. Hur tycker du rapporten blev? Liksom, var det jättespretigt? Ser man helt olika saker? Eller var det rätt så konsensus i B2B-branschen att ja, men det är de här tre sakerna vi kommer att se under 2023?
Ja, det var ju svårt att veta innan. Som du sa, vi valde att ställa frågan till väldigt olika typer av personer på olika typer av bolag, byråer, både säljsidan och marknadssidan, men också ja, men contentbyråer, alltså just för att få hela, det skulle vara så brett som möjligt och få en opartisk och liksom ärlig bild av att alla de utmaningar, möjligheter och trender som vi ser, för att vi vill kunna någonstans ha det här som en transparent diskussionsunderlag också, vad är det vi ser. Och då tänker man ju så här, det skulle det kunna vara, nu var det 20 stycken som pratade, de nämnde tre stycken var, det skulle kunna vara 60 totalt, helt olika tankar. Men det var ganska intressant att se att det var ganska lika. Såklart att man har olika infallsvinklar, men jag tyckte jag kunde se ja, med fem stora delar.
Just det.
I alla fall, om man ska så här punta ner det i någonting.
Kul, men berätta, vad var den första stora liksom, enhetligheten? Eller vad ska jag säga, som ni fick fram?
Ja, men det var lite det du sa, demandgen. Alltså att det här från leadgen, fokus till demandgen. Och att allt fler företag inser värdet i att någonstans skifta fokus från marknadsföring som kanske är mer ett kampanjtänk. Och ska generera leads till att vara mer utbildande, varumärkesbyggande på riktigt och tänka mer långsiktigt. Hur mycket handlar det om? Hur ska vi som företag göra för att faktiskt skapa efterfrågan och liksom bidra på riktigt med värde till våra kunder? Det ställer jättehöga krav. Att vara relevant till exempel. Vi behöver vara precisa i vår kommunikation. Och vi behöver göra det för att vi vill förändra och vi vill hjälpa kunderna. Inte bara som sagt generera kontaktuppgifter.
Mm. Verkligen. Vi pratade med, nu ska vi se när var det. Det var någon podd för några gånger sen när vi pratade med Fredrik Selander som är CMO på Superoffice. Och då pratade vi lite om det här med demand gen versus lead gen. Och för det är så, för demand gen har ju kommit från en tid när det var alltså en lyxig tid på ett sätt. Alltså marknadsförare var superhett på arbetsmarknaden och det var liksom, man satsade jättemycket på marknadsföring och det fanns liksom inga kanske jättestora begränsningar i budget och sådär. Och någonstans där föddes väl demand gen och det här långsiktiga tankesättet med att bygga varumärke och skapa efterfrågan. Tror du att det kommer bli några skillnader nu när det blir liksom tajtare, kanske högre krav på resultat? Vad ger faktiskt marknadsbudgeten? Så här, kan det, vad tror du? Finns det någon motsättning i att satsa på demand gen och ett lite annat omvärldsläge?
Oj, intressant fråga. Nej, motsats tror jag inte att det finns. Men det ställer ju väldigt höga krav såklart. Och på många sätt, dels att har du en tajtare budget, då behöver du ju såklart använda budgeten på rätt sätt. Samtidigt att bara tänka, nej men vi kan inte jobba långsiktigt för att allt går inte att mäta. Hur ska vi kunna mäta, då kan vi inte prioritera. Låt oss jobba kampanj. Jag hoppas verkligen att den tiden återigen är förbi. För att vi vet att kunderna, och om man baserar allting på kunderna, så kräver kunderna att det ska vara bra, relevant, på riktigt för dem. Och då behöver vi tänka på ett annat sätt. Och också vara trygga i att ja, men det kommer inte kunna gå att mäta, men vi behöver tänka långsiktigt ändå. Och vara trygga i att det kommer komma förändringar. Och också, ja, men man pratar mycket, okej, vad har man i marknadsföringsbudget? Men då kommer ju tillbaka lite i det här som jag nämnde, vad är inbound-trenderna? Men man kan inte kanske tänka marknadsbudget, utan vad har vi för budget för hela företaget att bygga tillväxt på? Och det behöver ju vara en transformation i sättet att tänka, vad gör vi för insatser och vad kan det ge för oss alla? Inte bara, okej, vad får du på marknadssidan för att göra en kampanj på LinkedIn? Okej, men det går ju inte i ett silo att bara titta på det. Precis. Det blir ju lite luddigt såklart, men det är väl alltid det här att hitta balansen mellan att ja, vi har en långsiktig strategi som vi tror på, som vi har hela tiden som målsättning och grund. Och det, jag tror att där är viktigt också att tänka målsättning. Vart ska vi visionärt vara i slutet av året till exempel? Men såklart behöver man ju ha den här 30, 60, 90 dagars strategin som är lite mer aktivitetsbaserad också.
Ja, precis.
Så att balansen där är väl ja, den gyllene.
Ja. Nej, men det tror jag man kan prata mycket om. Alltså så här, att gå över till en 100% demand gen strategi och så här, skippa allt vad som gäller aktiviteter som är i det korta perspektivet är inte heller ett bra alternativ. Så det är alltid en balansgång. Vad kan vi göra på kort sikt och på lång sikt? Och hur kan de alignas med varandra och sådär? Så att, ja, men det är spännande trend och det tror jag också vi kommer se mer av. Vad är den andra trenden ni kunde se?
Ja, nästa del, vi har varit inne lite på det där, men att innehåll, tillgängligt innehåll av hög kvalitet. Det är många som skrev och pratade om precis det. Att för det första, liksom, branschen är väldigt enig att det är dags att skrota innehåll som är låst bakom ett formulär, punkt. Man vill inte tvinga folk att lämna sin e-postadress för att ta tillgång till kunskap till exempel. Ja, men det var ju självklart för oss till exempel när vi släppte rapporten att det skulle vara öppet. För det är mycket tid och engagemang och otroligt mycket kunskap. Och varför ska vi låsa det bakom någonting som vi vill att folk ska ta del av för att skapa en så här transparent dialog? Det blir så motsägelsefullt. Så dels det, men också att det innehållet som produceras, oavsett om det är videor, artiklar, guider och så vidare, ska vara riktigt bra kvalitet och bidra med värde. Vi kommer tillbaka till det värdeskapande hela tiden. Och kunderna vill ju utmanas, man vill underhållas, man vill utbildas, allt på samma gång och så kort och precis som möjligt. Men det ställer nya krav på att man också gör innehåll av bra kvalitet. Man kan inte göra det med vänsterhanden, utan det behöver finnas strategier. Det behöver vara förankrat i vad målgruppen vill ha. Mm. Men mycket här handlar ju om mindset såklart. Är liksom företaget ute efter att samla in e-postadresser bara? Och därför sätter vi lead, eller forms på olika sätt. Eller så ska vi hjälpa kunden att förstå. Det är ett jättestort skift i mindset. Men där ser vi ju att många är eniga kring just det. Nej, men vi har en annan approach av företaget där vi måste ha det.
Ja, men det är ju verkligen så att sätta fingret på hela demagen-grejen där. Alltså tanken med den rapporten, att den ska vara öppen, det ska gå att dela, man ska kunna få insikter. Och sen så ser man er i många andra sammanhang och förhoppningsvis så tycker man att ni gör bra saker. Och sen så kommer man höra av sig när det är aktuellt. Istället för att, som du säger, det blir någon e-postadress som pingas någonstans och så ringer upp en säljare och så bara, du, ska du ha hjälp med lite marknadsföringsstrategier? Och så har man liksom dödat all känsla man någonsin fick när man läste den där rapporten. Så att det är så, ja.
Ja, men absolut, och förhoppningsvis också andra som är med som säger kloka saker som en läsare känner att det där är helt rätt. Låt mig höra av mig till den personen och veta mer om just precis det. Vi har ju branschkollegor / konkurrenter med i rapporten också, och det var inte en tanke på att inte ha det. För att vi pratar om samma saker, varför ska vi inte prata tillsammans om det?
Där får vi se då vad som händer kring innehållsproducerande 2023. Men det kommer ju bli allt viktigare. Och jag tror ju att man kommer behöva lägga mycket tid och resurser på det då, framöver, helt klart. Vi hoppar vidare. Vad är den tredje enhetliga spaningen vi har sett?
Ja, men det är data. Att använda data på rätt sätt. Det är ju liksom ingen hemlighet att dataanalys är avgörande för att kunna ta rätt beslut, och vi vet ju att data finns i mängder verkligen. Sen är frågan så här, vad gör vi med datan? Och att vara datadriven och låta data också ligga som grund för insatserna framåt, men också kanske inte bara ha det för att titta så här, hur ska vi göra ytterligare en kampanj, utan också titta på hur kan vi skräddarsy och personanpassa våra dialoger med kunderna. För att vi faktiskt vet, om det kan vara på den nivån, vi vet ju till exempel vilka, ibland kanske vilka sidor eller vilket material våra kunder har läst. Att kunna, och inte säga, hej, jag har sett att du har läst det här, vill du köpa? Utan snarare handlar det om att, okej, du kanske har frågor kring det här, hur kan jag hjälpa dig? Är det något mer du behöver förstå? Alltså att ha det som ett underlag också för att hjälpa våra kunder framåt och återigen liksom skräddarsy dialogen.
Ja, men det är väldigt kundtillvänt att utgå från vad kundens behov och vad kunden behöver, eller den potentiella kunden då, i sin egen köpundersökningsresa, att finnas där liksom längs vägen. Och det kan ju faktiskt vara så att ibland så är man lite tidigt ute, och att låta dem själva söka vidare information. Och det kan man också göra väldigt datadrivet. Alltså vilken typ av information verkar det som att vi borde ha här för att liksom hjälpa kunden få den här informationen som de söker efter. Ja, men spännande. Det känns ju verkligen nytt. Och som att många har kommit dit nu, att vi behöver jobba på det sättet.
Ja, men verkligen.
Ja, men mer och mer tänker jag också. För att alltså, det är väl utmaningen med all data när det blir så mycket data som vi har haft. Och jag tänker att nu när det finns så många verktyg, man kan fånga upp så himla många köpsignaler tidigt, sent, överallt. Att det blir ju också att man har väldigt mycket data som finns tillgänglig. Och när det har varit, som vi pratade om tidigare, goda tider, förfrågningar har bara haglat in. Då har man kanske inte behövt tänka så mycket på det där. Att ja, men jag har förhoppningsvis något bra system som samlar upp min data. Men vi har fullt sjå med att bara ta hand om allt som kommer in. När det kanske går ner då lite i förfrågningar. Men då blir det ju snarare att man måste vända sig till sin data, strukturera, börja analysera. Vad kan vi lära oss av det här? Hur kan vi skapa bättre köpresor, och vilka borde vi kontakta exempelvis då? Sälj och så.
Ja, men precis, så har det som underlag också för mycket internt arbete som, ja, men det här bara, som du sa, liksom, lära känna kunder, lära känna företag, se trender. Sen kan ju det ibland behöva kompletteras med intervjuer, undersökningar och så vidare av det, mer liksom vad man tänker kvalitativ och kvantitativ data. Men också att det ena hjälper väldigt mycket i arbetet. Men man behöver fortfarande kanske ha den mänskliga touchen mer också. Och balansen där.
Men jag tror det, jag tror att det är verkligen en trend. Men för du sa liksom det här med att använda data på rätt sätt. För att man kan ju mäta så sjukt mycket. Och man, det kan också bli väldigt lätt att tolka data fel. Eller att använda data på fel sätt. Och då tänker jag, en sak som skulle kunna vara lätt att tänka fel är ju det här med, ja, men till exempel cost per lead. Det är en sån här klassisk KPI man skulle kunna mäta. Och den är väl jättebra, men det blir ju väldigt kvantitativt. Och det säger ju ingenting om kvaliteten på det leadet. Det kan ju faktiskt vara så att det är mer värt att ha färre leads av bättre kvalitet som kostar mer. För det ger oss fler affärer och större intäkter. Mot om man tänkte innan att vi bara skulle ha så många som möjligt. Det var viktigare att ha jättemånga. Och då, det är ju där liksom vi kom, det är samma sak som vi pratade om innan. Det här med att sälj tycker inte det är tillräckligt hög kvalitet. Så att det blir ju, allt det där går ju hand i hand liksom.
Ja, men exakt, så blir ett missnöje och så.
Men sen också hela, om man tänker, om man är inne på dataanalys, så ja, men dark funnel och dark social, den diskussionen är jätteintressant. Att allting går inte att mäta idag. Det finns ett stort mörkertal, även i alla våra fantastiska analysverktyg så är det missvisande. Ja, men vi sitter och spelar in en podd och sen så delar någon ett avsnitt i, via sms, och sen så har man bara scrollat förbi någonting, sett en rubrik, men jag har inte laddat ner det. Så att rent liksom datamässigt så kommer jag inte vara en parameter någonstans, men sen så kontaktar jag ett företag. Och vart kom jag ifrån? Ja, du googlade. Nej, egentligen inte, för att jag har fått massa annan information innan och bildat min uppfattning och gjort research, och sen så var det er som jag fastnade för. Och var trygg med att säga, ja, vi kan ju absolut mäta, men inte allt.
Ja, men verkligen, och det där är ju, alltså man kan ju mäta supermycket och det kan ge en riktning och man kan ta säkert något typ av beslut på det. Men samtidigt, man får inte glömma det där att allt går faktiskt inte att se i detalj. Vi hade liksom någon, för någon vecka sedan här nu, så var det, vi gjorde lite satsningar med video och la upp mycket liksom kring support, att ha supportavtal och liksom få stöd med sina produkter över lång tid. Och bara någon minut efter vi hade lagt upp rätt så mycket kring det här, så var det någon som ringde in till oss och ville teckna ett supportavtal. Men det finns ju ingen trace mellan ett organiskt inlägg på LinkedIn till ett telefonsamtal. Alltså det fanns ju liksom, det går inte att koppla. Men antagligen så hade det ju någonting med varandra att göra, för tajmingen var lite för specifik för att det skulle kunna vara något annat. Så att det finns ju alltid sådana lägen, och det händer ju jätteofta. Så att man får ju verkligen liksom ha det med sig också, att vi kan mäta till en viss grad och sen så finns det vissa saker vi inte kan mäta också.
Ja, men det hänger ju såklart ihop med jag tänker den första punkten vi pratar om med demanden. Alltså skapa efterfrågan, hur bygger vi starka varumärken, hur mäter vi varumärken över tid. Ja, men det är ganska svårt att mäta. Vissa saker kan vi mäta, men, ja, men till exempel att se, ja, men googlingar på sitt eget varumärke på 2-3 års sikt och se hur det har ökat. Och sen så kopplar det, vad exakt har vi gjort? Ja, men vi har gjort väldigt mycket. Vissa saker kan vi mäta, vissa har vi inte. Vi hoppas att det är en mix av det som har lett till en större varumärkeskännedom.
Men för det tror jag, det pratar jag om ibland med andra som frågar liksom så här, men vad gör ni för någonting som funkar? Jag bara, ja, nu finns ju inte en sak då som funkar, utan det är så här, man gör många olika saker. Det finns liksom en holy grail av marknadsföringsgrejer man ska göra och få in liksom maximalt med leads, utan det är många olika aktiviteter. Vissa ger liksom lite grann, vissa ger kanske något på lång sikt, och det är liksom en mix som är, ja, jag tror det är en mix av många olika grejer som är svaret på den frågan.
Men verkligen, och sen tittar man också allt internt arbete som görs, förändrade processer, tajtare samarbete mellan sälj och marknad, som jag nämnde innan, liksom hur en ledning som har börjat förstå vikten av att prioritera om eller satsa eller bli mer engagerad på olika sätt.
Verkligen.
Hur det också kan leda till bättre siffror på olika sätt, men det kan vi inte relatera till externa aktiviteter alls, utan det handlar om interna förändringar istället som ger fina resultat. Och det är nytt för många, tror jag också, tänka, jaha, kan det ge bra försäljningssiffror också för att vi helt plötsligt börjar prata med varandra? Ja, det kan det göra.
Ja, men perfekt. Ja, men det är en bra spaning som jag tror kommer att stämma under 2023. Speciellt när man behöver liksom ta kanske vara lite mer datadriven. För det är lite tuffare liksom, så här, att fortfarande ha med sig det här med att det finns saker vi kan mäta och vissa saker vi inte kan mäta. Och vi ska fortsätta med dem också ändå.
Ja, vi hoppar vidare. Har vi någon mer spaning?
Ja, men det är lite det jag avslutade med faktiskt, apropå att börja prata med varandra. Det här att från marknad och sälj till gemensamma team.
Mm.
Att det är dags för sälj och marknad att jobba tillsammans, det känns som att det har vi pratat om i många år som helst. Verkligen, det är inget nytt. Samtidigt så är det så svårt på många företag att få teamen att samarbeta, att arbeta mot samma mål till exempel. Och det finns ju många olika förklaringar och faktiskt lösningar också till alltså, varför och vad behöver vi göra. Men en sak som vi tittar lite på är ju exempelvis det här med att ett problem kan vara att det är två separata team. Man pratar fortfarande marknad, man pratar sälj. Och hur skulle vi kunna prata om teamet som ett enat team? Till exempel ett tillväxtteam, man pratar ibland om ett growth team. Man söker efter growth managers eller en marketing manager till exempel. Eller intäktsteam, det är lite svårt ibland där med greppen. Man pratar revenue team på engelska, det är kanske lite mer intäktsteam på svenska. Growth översätts kanske lite mer till tillväxt. Men att någonstans det gemensamma fokuset är att vi ska komma närmare våra kunder, vi ska driva försäljning.
Mm.
Och inte oavsett om du jobbar på marknad eller oavsett om du jobbar på sälj. För att vi är ju samma del av, eller olika delar av samma köpresa. Om man tänker utifrån ett kundperspektiv. Men då måste vi prata med varandra, ha möten med varandra, ha dialoger, dela kunskap. Förstå hur andra tänker. Det finns ju massa saker som en marknad hatar med sälj och massa saker som säljare hatar med marknad, för att då tycker jag, men de förstår inte mig riktigt. Okej, men prata man om vad, alltså när går det fel och vad behöver man mer eller mindre av?
Verkligen. Ja, men det där är ju så otroligt utmanande. Man har ju också lite olika språk, lite olika lingon, lite olika liksom vardagar som man lever i någonstans. Och sen tycker jag det kan kännas utmanande i hur man bara rent strukturerar upp det där också. Särskilt om det är liksom ett lite större säljteam och sen är det ändå ett par marknadsförare. Det är också frågan, så här, ska man skapa mindre intäktsteam där man då blandar upp säljare och marknadsförare och så har man olika kompetenser och så. Det blir också lätt att sälj tänker, wow vad bra, ni har fått in en marknadsförare här i vårt team, och så ser man det som någon slags säljassistent. Så här, åh vad bra, då kan du skapa listor till mejl, och åh vad bra, då kan du skriva copy här till mina mejl. Så det blir rätt, som du säger, lite så här, rätt förväntningar, rätt typ av gemensam målbild. Men det är ju otroligt svårt, måste jag säga.
Ja, och där är ju lite intressant, vad är liksom nyckeln och vad är bästa receptet? Det är lite svårt att säga, för det är nog väldigt individuellt. Men jag skulle säga, alltså en sak är ju såklart att börja ha gemensamma möten.
Men jag tror
på regelbunden att, basis.
Ja, verkligen. Och sen tror jag också att det kan ju låta väldigt flashigt att nu ska vi skapa revenue team, så vi ska omorganisera hela organisationen här för att liksom vara helt staffade på ett annat sätt. Och det behöver inte vara så dramatiskt, tänker jag. Utan det kan ju vara liksom att man har, att man ser att nu har vi ett fokusområde under första halvåret, och i det fokusområdet så skapar vi med hjälp av två säljare, en marknadsförare och kanske någon från liksom den operativa delen av verksamheten som pratar med kunder varje dag.
Med kundsupport till exempel,
ja, som kan jättemycket kunder. Mer än säljarmarknad, och att man i den gruppen ska åstadkomma någonting. Alltså det behöver inte vara liksom en organisationsomvälvande förändring heller. Då kan det ju ta liksom år och dagar att få till det.
Ja, precis, och det är väl en jätteviktig del.
Två bra tips där, tycker jag egentligen, som du sa Frida. Antingen så skulle man kunna göra någon typ av sån arbetsgrupp med ett särskilt fokus under en viss tid. Eller som du sa då Lisa, att man börjar kanske ännu enklare att bara skapa upp några gemensamma möten. För det är inte alls säkert att man har idag. Men jag tror att många tänker att oj, nu måste vi göra en omorganisation. Hur ska vi jobba då? Och så är det liksom att man gör ingenting för att man vet inte hur man ska angripa det där. Liksom.
Nej. Men exempelvis... Men exempelvis det här att vilket innehåll behöver faktiskt säljaren i sin säljprocess. Det kanske är jättetydligt att det finns en lucka att här hade jag behövt ett utbildande material, för jag märker att det var så mycket frågor från kunderna. Men då är det väl ofta marknad som kan ta fram, men de behöver ju veta vad är det kunderna frågar om. Att då varje vecka, varannan vecka sätta sig ner, vad är det exakt som kunderna har frågat efter? inom vilka ämnen, på vilka möten. Okej, exakt det här, inte mer omformulerat, utan exakt vad var kunden frågade igår. Ja, det var exakt det här. Okej, låt oss ta fram ett innehåll kring det här. Och sen faktiskt använda det här innehållet och låta det som vara som en content, som en contentbank också. Det är det här innehållet vi ska ta fram som gemensamt team och också använda för att snabba upp och se det som att det är ett sätt att snabba upp säljprocesser, att få nöjdare kunder. Det kan ju vara massa saker som, om man kommer tillbaka till data, vad är det vi ska mäta, varför ska vi göra det här? De flesta gör inte det, men det är så enkelt att göra det genom att bara ha det typ av mötet och ha det som ett, sätt upp det som okej, nu gör vi det här Q2 till exempel, skulle man kunna börja med ganska snart.
Nej, men verkligen, och där liksom, man, sälj har ju jättenära dialog med kunder och vet precis allt det här om så här, vad frågar kunderna efter, vad är det som liksom får dem att köpa vår produkt, eller liksom, alla de här grejerna vet ju sälj jättenoga. Men samtidigt, det som sälj då inte vet, det är ju, som marknad kanske vet istället, det är så här, var ligger vi jämfört med våra konkurrenter på sök på vår produkt? Vilka, var är det någonstans vi har problem att få in trafik? Är det på vår, liksom, vårt största område? Ja, men då kanske vi måste gemensamt göra en kraftansträngning där för att öka trafiken på det här området. Så att det finns ju liksom, man kan ju verkligen hitta synergier där marknad sitter på viss kompetens och kan liksom behöva få stöd i det liksom från sälj. Eller från leveransorganisationen eller den operativa delen av verksamheten. Så det finns ju väldigt mycket som man vinner på att faktiskt prata med varandra om sina specialistkunskaper. Så att det kan man väl understryka att det är väl väldigt bra för 2023 då. Och kanske kommande år också. Det känns som att det kommer nog aldrig vara en dålig idé att man jobbar tillsammans.
Nej, det måste vara den nya.
Ja. Precis. Ja, men spännande. Vad är den sista stora liksom sammanfattade trenden som ni kan se?
Många är inne på det här att B2C måste lära sig av, eller förlåt, tvärtom, att B2B måste lära sig av B2C. Vi har jättemycket att lära av dem. Det är väl kanske ingen hemlighet att framförallt marknadsföringsmässigt så har B2B länge legat efter. Och det är ju olika liksom, orsaker och också så här, anledningar till att vi måste haka på det här. Det är nya generationer som är beslutsfattare idag till exempel. Nya generationer förväntar sig samma digitala upplevelse oavsett vilket bolag de är i kontakt med. Många i rapporten pratar om, de tror stenhårt på B2B-influencers. Det är här i året som det blir stort. TikTok. Att vissa är helt övertygade om att under 2023 kommer de flesta bolag inom B2B ha provat TikTok. Och att mer transparenta köpresor, och, alltså allt det här man tänker, vad är det B2C gör? De pratar priser till exempel, det där är en jättehet fråga inom B2B, det är så komplex försäljning och vi pratar inte priser. Men vad är den absolut största, främsta frågan de flesta har? Vad kostar det? Men ingen pratar om det på sin sajt. Hur ska vi våga vara transparenta? Det behöver inte betyda, och det kan ju absolut finnas en sanning i att nej, men vi kan inte prata priser för allt beror på. Ja, men förklara det då på din hemsida, att det här driver kostnaderna uppåt, det här driver kostnaderna neråt. Det här påverkar, tänk så här om du har den här typen av budgeten, tänk så här om du har den här typen av budgeten. Alltså återigen, hur kan vi rådge kunderna? För de frågar efter det här, då kan vi inte gömma det och tänka nej, men det här tar vi sen när de ringer oss. De ringer ju aldrig, för att hittar de inte information på din hemsida så kommer de gå till konkurrenterna.
Verkligen. Alltså skulle det vara någon, om man säger att det finns 5 stycken företag som levererar ungefär samma sak och ett av de företagen har det supertransparent på sin webb, visar ish-priset liksom supertydligt, här kan du kontakta oss, här kan du se produkten, här kan du se tjänsten. Det är såklart att det är en härligare upplevelse för kunden än att liksom så här, ha ett formulär där man måste liksom skicka in en förfrågan till en säljare.
Det kanske på en demo.
Exakt.
Det är fint. Så att, ja, men det tror jag också. Och kanske även det här, ja, men som ni sa, TikTok kommer. Och även det här oberoendet av kanaler också. Alltså det blir verkligen det här sömlösa. För det har man ju förväntningar om på B2C. Att jag ska kunna liksom höra av mig vilken kanal som helst. Eller frågor i vilken kanal som helst. Och att när jag väl kontaktar också, så finns det en förväntan om att all den här informationen som jag har någonstans släppt ifrån mig ska finnas samlad. Man vill ju inte förklara liksom, men jag chattade ju med någon hos er för 2 veckor sedan och sen gjorde jag det där på Facebook. Och bara, alltså, det förväntar man ju sig att de ska ha koll på när man väl tar kontakt. Med dem. Där tror jag det finns en jätteutmaning hos B2B-företagen. Att dels finns man kanske inte alla kanaler där man måste finnas för att nå den här målgruppen, och sen har man kanske inte något jättebra sätt att hålla ihop helheten. Då.
Nej, men precis. Men också hur olika kanaler måste kunna fungera för olika syften. Om man tänker sig, men TikTok är inget för oss till exempel. Nej, eller så är det ett sätt att konkretisera väldigt, på ett väldigt kortfattat sätt förklara utmaningar eller lösningar eller vissa saker. Och att använda det som kanske en contentmaskin istället för tvärtom. Och använda liksom de här korta utsvävningarna på TikTok för att sen skriva långa artiklar om. Eller längre inlägg på LinkedIn till exempel. Eller spela in videos ut efter det. Tidigare har man nog tänkt tvärtom. Att vi börjar stort och sen skalar vi ner. Men det kanske ett transformation är också tankesättet. Att okej, vi börjar väldigt... Det här är liksom... de 3 viktigaste delarna. Okej, hur kan vi skala upp det istället?
Men spännande. Nej, men jättebra rapport. Och kul att läsa vad flera tycker. Var hittar man den här rapporten någonstans, Lisa?
Den finns på grown.se. Ligger den. Sen finns det länkar lite överallt. Jag tycker att det är många som har delat den. Men går man in där så... Eller så söker man bara B2B-spaningen 2023 så hittar man den också.
Grymt. Men stort tack då till dig, Lisa, för att du var med och delade lite trender och vad ni har hittat för någonting i er rapport.
Tack snälla för att jag fick vara med.
Absolut. Och stort tack till dig som har lyssnat. Tyckte du det här var spännande och intressant så kan du följa eller prenumerera på den plattformen som du lyssnar på.